som är lost i livet. Den för de som söker något hela tiden. Jag har letat typ överallt, men jag kan inte hitta den instruktionsboken.
Det var instruktionsboken, för er som inte kände igen den. En sång av Miss Li, som jag tycker har en fantastisk text som är lite talande för våran tid. Att försöka hitta det där svaret på vad är det som gör att man liksom hittar lätt rätt i livet. De som är lost i livet. Man vill hitta en lösning, en sorts karta, en instruktionsbok. Och jag tänker att det finns ett sug av att få lite ledning och svar. Och i mitt liv så tänker jag att jag inte har en enkel instruktionsbok. Ni vet, det finns ju de här snabba med bara två sidor, de som jag använder mig av. Och så finns det de här lite mer komplicerade med flera kapitel. Och det är nog så att i mitt liv så är det nog en sån instruktionsbok som jag har, helt enkelt. Och för mig så är församlingen ett kapitel i den instruktionsboken. Och inte bara församlingen specifikt eller generellt, utan just Betania i Obbetorp. Och rubriken idag är ju Varför församling? Madeleine heter jag, som sagt. Och till vardags så jobbar jag med elevhälsa i Hallsbergs kommun. Alltså med barn och unga och hur de mår i skolan, kan man säga. Och här i församlingen så har jag ju funnits med i församlingsledningen sedan årsmötet i år. Och jag fick frågan här ifrån David om att predika idag. Då sa han, men varför har du funnits med i just den här församlingen i hela ditt liv? Ja, tänkte jag. Det var ju ganska enkel. Ja, nej, men då gör jag väl där. Då berättar jag väl varför jag finns med här, helt enkelt. Och jag tänkte att vi skulle börja från början. Det är ju det mest naturliga. När vi landade ner här, ja det är bra, jag justerar lite. När vi landade ner här i Sverige, jag har ju bott i Sydafrika ett tag med min familj. Och jag kom hit när jag var ungefär 5-6 år och började här på Stenes skola. Och då gick jag till Betania med mamma och pappa och mina syskon. Betania såg inte ut som det gör idag då. Det såg inte ens ut som det gör på den här bilden faktiskt. Utan det var ännu mindre. Och det blev för mig en plats för vänskap, sång, musik, pyssel. Jag gick på kyrkans barntimmar, på minikamrater, på unga kamrater. Jag var med i sångarna, fast jag kanske inte var så stor just då. Och vi lärde oss massor med saker. Det var ramser och böner och sånger och lekar och massor med annat som vi gjorde. Och jag hade lite kompisar som gick till kyrkan, men jag hade framför allt många kompisar från klassen som jag tog med mig hit. Och det var ju som sagt betydligt mindre då än till och med som det ser ut där på den där bilden. Och mina minnen från den tiden är ganska mycket för stark apelsinsaft och mackor med paprika på. Och att vi hade söndagsskola nere i källaren. Och det är ju en väldigt speciell doft i våran källare. Så den där doften, den förknippar jag lite med mina tidiga söndagsskolår. Det fanns inte plats för oss uppe i kyrkan, för att det var väldigt, väldigt litet då. Och det var väldigt tryggt, väldigt välkomnande. Jag tyckte att vi fick ta ganska stor plats. Jag minns inte allt. Jag minns inte alla berättelser som jag fick höra i söndagsskolan. Men jag är helt övertygad om att allt det som jag fick med mig la en väldigt bra grund för sen. Jag har varit väldigt nyfiken på Bibeln hela mitt liv och har verkligen tyckt att det har varit väldigt fascinerande att läsa vad som står. När jag har funderat inför idag så har jag liksom gjort lite nedslag i mitt liv och sen har jag kopplat lite bibelord till det. Och det här bibelordet tänkte jag när jag tänkte på mig som barn. Jag tror faktiskt till och med att vi hade det här som en sån där minnesvers i Unga kamrater. Det är ju lite spännande faktiskt att man har det. Jag tänker att det här med att leda och fostra. Led den unge in på den väg han bör gå. Det är ju egentligen inget speciellt bara för kyrkan och församlingen och inte bara för oss. Det är ju en väldigt allmän sanning som egentligen många andra forskare också utanför kyrkan slår fast. Alltså hur vi är och hur vi förhåller oss till våra barn, vad vi gör, det påverkar ju hur de blir när de blir äldre. Det finns ju väldigt många teorier, synsätt, tankar hur man ska vara som förälder. Jag tänker att det som är lite gemensamt i dem det är att man behöver förstå att det jag själv gör, alltså ta ansvar för det som jag gör, det påverkar mina barn. Och det påverkar hur det blir sen när de blir äldre och som vuxna. Det är ju vi som faktiskt leder och formar ett barn. Och vi har haft lite tendenser i samhället att se barn som väldigt kompetenta och att vi ska lyssna på dem. Och det ska vi göra. Men ibland tror jag att det har gjort oss vuxna lite osäkra. Att vi har haft lite svårt att veta men vilka krav ska jag ställa. Är det okej nu? Nu vill mitt barn sluta på den här aktiviteten. Ska jag gå med på det eller ska jag inte gå med på det? Nu vill mitt barn inte gå till skolan för att det är så jobbigt. Ska jag gå med på det? Ska jag inte gå med på det? Man blir väldigt villrådig i de här. Det är väldigt mycket sådana beslut som man ska ställa sig inför. Och jag tror att det här har blivit lite tokigt för oss. Jag tänker att om inte vi som vuxna känner att ja, men vi kan vara trygga och stå för någon typ av ledning, vem ska göra det då för våra barn och unga? Och det ser vi ju också om man tittar liksom i samhället i stort. Att det är ganska stor skillnad på när jag var liten och hur det är när våra barn och unga idag är hemma. Och när de är själva. När jag var hemma själv, då var det jag och min bok kanske och en telefon med fast lina som jag kunde kontakta omvärlden med. När mina barn nu är hemma själva, då är ju hela världen tillgänglig i vardagsrummet. Det finns inga begränsningar. Så att jag tänker att det här med hur man ska förhålla sig till sin omvärld, det är ganska stor skillnad när jag var liten och nu när de är små. Ja, varför valde jag det här då när jag tänkte på mig och på min barndom i Betania då? Jo, därför att för mig så stod Betania för en väldigt liksom stabil och trygg plats med mycket rutin. Det var samma söndagars rutin. Vi åkte hit på söndagarna på gudstjänst, väldigt envist. Det var en naturlig del i livet och vardagen. Jag gick på de här aktiviteterna i veckorna. Jag åkte på läger. Vi åkte till och med till samma lägergård år efter år. Det fanns ett sorts liksom hållande, en kontinuitet som församlingen stod för. Och jag tänker att det handlar mycket om den här ledningen. I den gamla översättningen så står det att man ska vänja den unge vid den väg han ska gå. Det var aldrig någon som tvingade mig att tro, varken hemma eller i kyrkan. Jag kände aldrig att jag blev tvingad att be eller att liksom ta steg i min tro. Men eftersom det fanns ett sånt hållande runt omkring så blev jag liksom lite ledd och föst i den här riktningen. Jag tror att kontinuiteten, att vara uthållig och att hänga i, att fortsätta på samma sätt, det är en sorts förutsättning för det här. Och det är väldigt svårt och se det precis när det sker. När jag var 8 år och satt då på församlingskvällen och drack de här mackorna med paprika så tänkte ju inte jag att det här är en bra fostran för mitt liv. Så det tänker man ju inte. Men när man blickar tillbaka så kan man förstå hur saker och ting har hängt ihop. Det skulle vara jättespännande, nu ska vi inte göra det just nu, men jag vill uppmuntra er vid kyrkkaffet att ställa frågan till varandra. Vad är det som gör att du sitter här idag? Hur såg det ut när du var barn? Och kanske speciellt till er som faktiskt har växt upp i kyrkan, för det är ju lite fascinerande att man har kvar en sak som man har haft sedan man var liten och fortfarande att det hänger i och är en stor del av ens liv. Vad är det som gör att ni finns kvar i tron och i församlingen? Ja, sen kom den här fantastiska tonårstiden. Den är härlig. Jag hade väldigt roligt när jag satt och letade efter gamla kort. Det här är jag och Petrus Fintling. Vi är väldigt glada för vi har precis haft konsert med gospelkören. Och för mig så var ju tonårstiden jättemycket fokuserad kring musiken och musiken i församlingen, gospelkören, Happy People. Och förutom att ses och öva varje fredag så hade vi också undervisning och vi hade lovsångskvällar och vi gjorde lite olika arbeten, för vi samlade pengar för att åka till Frankrike och Portugal var det sen på slutet. Och, ja, men det var Spanien och ja, det var alldeles galet. När man tittar i de här gamla fotorna så inser man att hjälp, det här måste ju varit så häftigt. Och det var det verkligen. Det var verkligen superhäftigt. Jag trivdes som fisken i vattnet. Jag tyckte att men min tro blev väldigt konkret. Vi gjorde ju saker. Vi gjorde ju saker ihop, liksom väldigt konkret. Och jag fick också uppleva Gud. Alltså vi hade väldigt häftiga lovsångskvällar där, ja, men där vi kände att vi vill, det är ingen som vill sluta nu. Det här är ju liksom, wow, vad häftigt det är. Vi sjunger och vi ber tillsammans och Guds närhet är påtaglig. Det var en jättehäftig tid. Och samtidigt så hände det också lite saker som gjorde att vi fick lite försmak av, jag ska inte säga vuxenlivet, men att livet inte alltid är så lätt. Vi hade i vårat gäng så hade vi några som blev drabbade av sjukdom och olyckor, och det var ganska tuffa saker som hände. Och det där gjorde ju också att vi tillsammans fick be, söka Gud kring det och också liksom lämna saker i Guds händer. Vi fick se att ja, men vi kan inte lösa allt och livet går inte alltid bara på räls. Inte ens för oss som liksom ja, har kyrkan och det är lite så här happy clappy och häftigt och roligt och så. Det händer ändå saker för oss också. Och jag hade väl kunnat valt i det här också att bli liksom arg och bitter och sur på Gud och vända honom ryggen och tänka vad är det här när du gör så här mot unga människor och så. Men jag tycker också att det fanns en väldigt bra balans här i församlingen där man också fick råd och stöd och pepp och vi fick finnas liksom ha ett bra sammanhang här och det fanns stabilitet runt omkring som hjälpte oss. Tonårstiden för mig här i församlingen innebar en fördjupning av tron. Både i det här synliga som jag tänker att är bilden av en trädkrona, alltså att det växer i det som är ovan jord också. Att man fick kliva fram, vi fick som tonårsgäng ta ganska stor plats i församlingens gudstjänster. Både leda lovsång och göra draman och dansa. Och det fanns en väldigt stor öppenhet i att kliva fram. Men också att få växa med rötterna, det som inte syns. Att när det blev de här ja, perioderna som var ganska tuffa eller omständigheterna som drabbade oss så fick vi också söka Gud tillsammans i det. Och det gjorde att tron fördjupades även i liksom djupet. Om man skulle ha frågat mitt tonåriga jag vart jag skulle vara när jag var 42 så hade jag aldrig sagt att jag skulle vara här. När jag var 42 när jag var tonåring så var jag väldigt idealistisk. Jag ville rädda världen. Det var till och med till den grad så att jag pratade med mina föräldrar om att jag borde nog sluta gymnasiet och börja att resa ut som missionär istället. Jag tyckte att det var bortslösad tid att läsa och studera, för livet är ju här och nu och det händer nu. Jag tänker att jag och Greta Thunberg hade blivit jättebra kompisar, tror jag. Åbytorp var alldeles för litet. Det går inte att liksom finnas kvar i det här. En storstad, absolut, ut i världen. Eller en ranch någonstans långt ut i vischan med hästar. Det skulle kunna funka för mig. Men nu blev det inte så. Här är jag nu. Och jag är väldigt nöjd med mitt liv. Jag ångrar inget och önskar inget ogjort. Utan jag är väldigt nöjd med de beslut som jag har fattat. Men jag ska vara helt ärlig med er och säga att någonstans där i 25-30 års åldern då hade jag en smärre kris. Och det var så här att jag helt plötsligt så insåg jag att När jag var tonåring så hade jag ju väldigt mycket stora och höga och breda planer och sådär. Och tänkte ganska länge att ja, men det där kommer jag hinna. Det kommer att bli sen. Men någonstans där när jag var 25-30, då insåg jag att nu har ganska mycket saker hänt. Inte så att livet är slut, men en del dörrar stängs ju på något sätt. Om man har en dröm att jag vill läsa på ett universitet i London och doktorera inom biomedicin, då är det inte så lätt att göra det när man är färdig psykolog och har liksom börjat och är mammaledig. Då är det en ganska lång väg att gå till det. Så jag började se att vissa dörrar håller jag ju på att stänga nu. Och vad händer då med mig? Och jag började också inse att det är inte så lätt att bara lyfta upp allt och tänka så här, ja, men vi flyttar till något annat land och börjar jobba som missionär. Jag vill inte säga att det är kört, för det kanske blir så ibland. Och jag får en lång gång. Jag har fortfarande de där drömmarna kvar. Men jag började inse att det är inte lika enkelt. Och framför allt så började jag inse att jag står inte där på barrikaderna som jag gjorde när jag var tonåring. Jag tar inte varje tillfälle att liksom berätta om min tro. Jag är inte den som är liksom först i fikarummet med att berätta att jag tror på Jesus och att jag vill be för andra och sådär. Det är någonting som har hänt med mig. Och jag insåg att jag har blivit en sån där som jag inte tyckte om när jag var tonåring. Jag har blivit en sån där vuxen, en sån där etablerad. En sån där som söker trygghet istället för spänning. En sån där som liksom alltid tänker efter innan man bara kör. Och det satte igång jättemycket tankar. Vad har hänt med mig nu? Har jag blivit ljum? Har jag blivit en sån där kristen som inte riktigt är lika kristen som de där som står på barrikaderna? Finns det någon sorts olika nivåer på det här? Jag funderade väldigt, väldigt mycket på det här. Kan man nedgraderas till någon sorts kristen klass 2? Vad händer med min relation till Gud i det här? Om jag inte är den som är mest engagerad i församlingen, den som städar mest, alltid ställer upp, vittnar för alla på jobbet, ber ständigt, läser Bibeln varje dag, vem är jag då? Och landade i att jo, men jag är ju den som Gud älskar. Den som han har skapat. Mitt värde ligger inte alltid i det jag gör, utan det ligger i den jag är först och främst. Och det går inte att lägga varken till eller från i Guds kärlek. Och visst kan det fortfarande behövas förändring i mitt liv. Det vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med. Och jag är så tacksam för mina syskon i tron och för församlingen. Att man kan bli lite puffad åt olika håll. För det är ju inte så att jag kan stagnera och slå mig till ro. Utan jag behöver fortfarande förändras och växa. Och det finns fortfarande saker som jag upptäcker om mig själv och om min tro. Och det behöver pågå hela tiden. Och jag är övertygad om att Gud använder mig i sin vardag. Precis som han gjorde när jag var tonåring. Det ser bara inte riktigt likadant ut. Och det är väl den där lilla synvändan som jag behövde göra och som för mig var ganska tuff. Och min kärlek till församlingen, den har ju fortsatt. Även om jag började se lite andra saker och ha lite andra saker att fundera över. Till exempel så Betania som vuxen. Ja, men då hade vi ju byggt ut här och det började komma till folk. Alltså från det att jag var barn tills vart vi är nu så har ju församlingen fördubblats. Det är ganska stort. Det är ganska stor skillnad på hur många vi är som möts vid gudstjänster och vid andra samlingar. Vi har också ett ganska stort perspektiv på barn och unga. Och jag var ju själv i småbarnsåren då. Den här fina bilden här, det är ju Joel faktiskt som sitter där och kikar på sin mat på öppna förskolan. Vi var ju här, hängde här på fredagar och det var en jättehäftig tid att få möta många som kom ifrån samhället också som var med på öppna förskolan här. Och åt med oss och lekte och busade och sjöng sånger och sådär. Det har förändrats väldigt mycket. Och när jag funderade då över vilket bibelord som jag tänkte att jag kopplar som vuxen till den här församlingen, så var det här som jag fastnade vid. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. från Johannes 13. Framför allt visa kärlek. Och det är ju en utmaning att vara församling. Vi såg ju här raddan på alla sköna människor. Vi är många olika människor. Vi är väldigt, väldigt olika. Alltså, hade vi inte mötts här hade vi kanske inte mötts. Om jag ska vara helt ärlig. Utan vi är ju här därför att vi förenas i tron. Vi har samma tro på samma Gud. Och därför så möts vi och blir syskon. Och kärleken mellan oss i församlingen, det handlar ju om det. Att vi möts kring vår tro. Och det är det som också kommer att vittna om Guds kärlek. Och om Guds kärlek till världen. Det här tycker jag att jag har fått se exempel på. Det är fler som har lyft det. När man i perioder kanske har mått dåligt eller har behövt ett stöd. Att kunna vända sig till församlingen. Och där man också kommer på sig själv. Men när man berättar för andra. Att ja, men det var så här, jag orkade inte. Och så kom det någon och hade fixat kvällsmat till vår familj. Va? Ja, alltså, jag är med en församling. Och, menar du att du har människor som liksom kommer hem till er med saker? När ni inte, alltså det för många är ju det helt otroligt det vi har. Det är helt unikt. Och jag tänker att det är just därför som vi ska hålla fast vid det. Att det är verkligen det som kan vittna starkast för omvärlden om Guds kärlek och om Guds rike. Och ibland så hör jag om andra församlingar där små sakerna blir viktigare än det här. Alltså det blir viktigare att veta eller bestämma hur man ska genomföra en städning. Eller vilket typ av fika man ska bjuda på. Eller hur man spelar just det där introt till just den där salmen. Och då känner jag att då är man lite fel ute. För då har de där små sakerna blivit viktigare än det här stora som faktiskt förenar oss. Och visst, alltså vår församling, jag tycker att vi är väldigt duktiga på att hålla fast vid det här. Vi är ju människor. Så ibland är vi trötta, ibland är vi frustrerade, ibland kan det komma ut en liten groda eller man säger något plumpt. Men jag tycker att i grunden så har vi ett väldigt kärleksfullt sätt att se på varandra. Och vi är väldigt flexibla och anpassningsbara. Blir det tokigt eller inte blev som vi hade tänkt så löser vi det. Och det är en sak som jag verkligen uppskattar med Betania. Och som gör att jag faktiskt åker förbi många församlingar för att komma hit på en söndag. Jag känner väldigt sällan i våran gemenskap här att jag inte räcker eller inte duger eller att jag måste leva upp till något speciellt. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Jag tycker att jag kan komma hit och få vara precis som jag är. Och ibland, ni som känner mig lite mer vet ju att ibland är jag superengagerad och med i massa saker. Men för en period sen fick jag också kliva av och backa tillbaka och det var inget konstigt. I det heller. Utan det finns en väldigt stor acceptans och omtanke i vår församling. Som jag uppskattar väldigt mycket. Så för mig så är kärleken och jag tänker det står någon annanstans i Bibeln det här med att man framförallt ska behålla friden som band. Jag tänker att det är viktigt för oss. Att inte fastna i små stridigheter utan faktiskt värna om kärleken till varandra och att fokusera på att hålla friden som band. Man kan tycka olika om saker men man kan göra det på olika sätt. När David frågade mig om jag ville berätta lite om min resa i församlingen så var det just de här tre bibelorden som stack ut och Miss Lees instruktionsboken. Visst är det spännande va? Hur hjärnan fungerar. Och det är nog för att jag tänker att det här med att hitta någonting som varar över så lång tid, det är lite unikt i dagens samhälle. Det är inte så det ser ut för många andra, utan det ska vara snabba kast fram och tillbaka och hit och dit. Men för mig så har de här sakerna som jag lyfte upp, det här med kontinuitet och trygghet och att få söka sina rötter, att få söka djupare i tron och att få prova. Att få ha en tillåtande miljö där man faktiskt får testa och leda lås. Man kanske inte sätter alla ackord eller har koll på allt eller så, men det är okej. Okay. Man kanske får testa att köra ett drama fast det kanske blev lite tokigt första gången. Alltså alla de där provotillfällena har varit så otroligt värdefulla för mig. Så det är någonting som jag bär med mig och som jag har burit med mig. Och jag skulle vilja uppmuntra er att också fundera. Nu går vi in i det här temat. Det här är första gudstjänsten som handlar om församlingen. Att börja fundera över, ja, men vad är det som gör att du faktiskt tar dig hit? Att du går hit, att det här är din församling. Vad är det du uppskattar med Betania? Och fundera gärna tillsammans också om du är med i en cellgrupp eller en liten grupp. För det är väldigt, väldigt roligt också att dela med andra det här. Vad är det vi uppskattar i vår församling och vår kyrka? Vad skulle vara en del i en instruktionsbok för ditt liv? Mm. Ja, jag ska stanna där. Men jag vill också skicka med att om det är någon som funderar över något eller tänker så här, oh, men det här skulle jag bara vilja fråga, hur tänkte du här? Så kom gärna och prata med mig efteråt. Annars så tänker jag att jag ber en bön. Och sen så lämnar jag över till Kerstin.